Temat för den här andra bibeltimmen skulle alltså vara Jesu återkomst och de dödas uppståndelse. I Apostlagärningarnas första kapitel berättas det att när Jesus blev upptagen till himmelen så stod hans lärjungar och tittade upp emot skyn. Och då visade sig för dem två änglar som sa: Ni galileiske män, varför står ni och ser mot himmelen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Här sägs det alltså att Jesus ska komma tillbaka en gång på samma sätt som han for upp. Vilket bland annat innebär att han ska komma på ett sådant sätt att man ska kunna se honom med sina ögon när han kommer. På en enda gång ska Jesus bli synlig för alla människor över hela jorden. Återkomsten ska alltså inte ske successivt, så att Jesus kommer först till exempel till Amerika och man kan telefonera därifrån över till oss och säga: Nu får ni göra er beredda, nu har Jesus kommit till oss, nu kommer han snart till er också. Utan på ett ögonblick ska Jesus bli synlig för alla människor över hela jordkretsen. Han säger själv i Matteus 24 kapitel och i Lukas 17 kapitel att det med hans ankomst ska vara som när jungelden, blixten, syns från den ena horisonten till den andra. Och att han ska komma på ett överraskande sätt, det framhålles också när han säger att han ska komma som en tjuv om natten. Jesus ska inte komma tillbaka ensam, utan i sitt sällskap ska han ha de heliga änglarna. Det läser vi om i domsöndagens kända evangelium från Matteus 25. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar tillsammans med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. När Jesus kommer hit till jorden för andra gången ska det inte vara som när han kom den första gången. Han ska inte komma på det anspråkslösa sättet. Han ska inte komma som ett litet barn lagt i en krubba. Han ska inte komma saktmodig ridande på en åsna, utan han ska komma med stor makt och härlighet. Därför ska också hans ankomst vålla förskräckelse bland alla hans fiender, bland alla dem som har tagit avstånd ifrån honom och inte velat tro på honom. Så att man säger till bergen: fall över oss, och till höjderna: skyl oss. I Uppenbarelsebokens första kapitel, den sjunde versen, heter det: Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skall se honom, ja, och deras som har stungit honom, och alla släkter på jorden skall jämra sig vid hans åsyn. Men den Jesu ankomst som ska vålla förskräckelse bland alla hans fiender, den ska naturligtvis samtidigt vara till glädje för alla Jesu vänner. I andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, den åttonde versen, säger Paulus att han gläder sig åt att rättfärdighetens segerkrans ligger till reds åt honom. Och så säger han att denna krans, den ligger till reds åt alla dem som har älskat Jesu tillkommelse. Här ger oss alltså Paulus den beskrivningen utav alla kristna människor, att det är sådana som älskar Jesu tillkommelse. Det frågas, som vi vet i en gammal sång, om han kom idag, din herre och vän, skulle helst för hans åsyn du fly. Är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den? Det här är ju verkligen något inför vilket var och en av oss bör pröva sig själv. Är det verkligen så att jag längtar efter Jesu återkomst och gläder mig åt den? Eller är jag istället rädd för den, så att jag helst önskar att han ska dröja ytterligare något? Ifall vi känner med oss att det är mera rädsla än glädje som fyller oss när vi tänker på Jesu återkomst, så kan vi av det dra slutsatsen att det ännu är något som fattas i vår kristendom. För det står i första Johannesbrevet: räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Ty räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes, han är icke fullkomnad i kärleken. Det handlar naturligtvis inte om att man på ett lättvindigt sätt skulle se fram obekymrat emot Jesu återkomst. Om sådana människor som på ett obekymrat sätt ser fram emot Herrens dag, heter det ju till och med hos profeten Amos: ni som säger att ni längtar efter Herrens dag, vad vill ni med Herrens dag? Den är mörker och icke ljus. Men det är skillnad på att leva i andlig säkerhet och att i en sådan säkerhet se obekymrat fram emot Herrens dag. Det är skillnad på detta och att med frimodighet och glädje se fram emot Herrens dag, därför att man har satt sin förtröstan till Jesus. En sådan frimodighet och glädje som hör samman med att man har satt sin förtröstan till Jesus är det som Paulus menar ska utmärka varje kristen människa. Lika visst som det är att Jesus ska komma tillbaka en gång, lika oviss är stunden för hans återkomst. Han säger själv i Matteus 24, den 36 versen: om den dagen och den stunden vet ingen något, ingen utom Fadern. Det är ju märkvärdigt att trots att Jesus så tydligt och klart säger ifrån att ingen människa ska kunna räkna ut tidpunkten för hans återkomst, så har det inte desto mindre förekommit att även i övrigt mycket framstående kyrkolärare har försökt sig på sådana uträkningar. Så menade till exempel den förnämlige bibelteologen J.A. Bengel, som ju levde på 1700-talet, att Jesus skulle komma tillbaka år 1836. Han menade sig kunna räkna ut den tidpunkten. Men alla sådana uträkningar och spekulationer är dömda att misslyckas. Vad vi med säkerhet kan säga om tidpunkten för Jesu återkomst, det är nästan bara detta: att Jesus ska komma tillbaka vid en tidpunkt då vi inte väntar oss det. Det har Jesus sagt i Matteus 24, vers 44: i en stund då ni inte väntar det skall människosonen komma. Men även om vi inte kan räkna ut någon exakt tidpunkt för Jesu återkomst, så nämns ändå i Bibeln vissa tecken som förebådar återkomsten. Sådana tecken kan man läsa om i Matteus 24 kapitel, i Lukas evangeliets 21 kapitel och i andra Thessalonikebrevets andra kapitel. och naturligtvis även i uppenbarelseboken. Man brukar ibland skilja mellan allmänna tecken och särskilda tecken som förebådar Jesu återkomst. De allmänna tecknen, det är sådana som inte bara tillhör en tidsperiod utan som ofta upprepas. Jesus nämner flera sådana allmänna tecken i Matteusevangeliets 24 kapitel. Han talar om krig, jordbävningar, hungersnöd och falska lärares framträdande i församlingen. Laglösheten ska tillta och kärleken hos de flesta svalna och så vidare. Men det här är ju sådant som kan vara tillämpligt på många olika tidsperioder. Jordbävningar, krig, hungersnöd till exempel. Det förekommer ju mer än en gång i historien. Men sen talas det också i Nya testamentet om särskilda tecken. Sådana som hör en bestämd tidsperiod till. Till dessa särskilda tecken hör bland annat den antikrists framträdande som det talas om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Laglöshetens människa, som han kallas, anarkiets man, som ska ta sitt säte i Guds tempel och utge sig själv för att vara Gud, som ska upphäva sig över allt vad Gud heter. I första Johannesbrevets andra kapitel talas det om antikrister i pluralis. Där står det att redan har många antikrister kommit. Och därav vet vi att den yttersta tiden är inne. Men den antikrist som det talas om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, det verkar vara en gestalt som ska överträffa de övriga antikristerna i gudlöshet. Och därför har han ibland också kallats för Antikristus Magnus, den store antikrist. Tolkningen av andra Thessalonikerbrevets andra kapitel är en sån sak som jag tänkte att vi ska gå lite närmare in på vid fredagens bibeltimma. De tecken som omtalas i Nya testamentet såsom förebådande Jesu återkomst, de är, som vi redan har framhållit, sådana att ingen med hjälp av dem kan räkna ut den exakta tidpunkten för återkomsten. Men vad ska då dessa tecken tjäna till? Varför nämns de överhuvudtaget? Ja, den maning som ständigt och jämt förekommer i Nya testamentet i samband med att det talas om att Jesus ska komma tillbaka, det är maningen till vaksamhet. Vaken för den skull, säger Jesus i Matteus 24, vers 42. Ty ni vet inte vilken dag eder Herre kommer. Samma uppmaning möter vi i Uppenbarelsebokens tredje kapitel. Vakna upp och håll dig vaken. Om du inte håller dig vaken, så ska jag komma som en tjuv, och du ska förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig. Jag tänkte få säga några ord just om den här uppmaningen, vaken. En professor i Nya testamentet i Sverige som heter Evald Lövestam, som pensionerades för några år sedan, har skrivit ett arbete som heter Spiritual Wakefulness in the New Testament, andlig vaksamhet i Nya testamentet, där han försöker komma underfund med vad som är innebörden egentligen i detta som Nya testamentet kallar vaksamhet. När vi hör uppmaningen vaken så tänker vi kanske till att börja med att det handlar om att vara försiktig, att vara på sin vakt i största allmänhet. Men uppmaningen vaken, den har i Bibeln, menar Lövestam, en mycket djupare innebörd än så. Den ska nämligen ses, denna uppmaning, mot bakgrund av att den innevarande tidsåldern i Bibeln liknas vid en natt. Det finns ett ställe hos profeten Jesaja där det två gånger om frågas: väktare, vad lider natten? Väktare, vad lider natten? Och det stället, det kunde utav judiska rabbiner utläggas så att det åsyftade den innevarande tidsålderns slut. När ska denna onda, mörka tidsålder nå sitt slut? När ska natten nå sin ände? Går vi till Nya testamentet så vet vi ju att i många utav sina liknelser framställer Jesus saken så att han ska komma tillbaka nattetid. Jag har redan nämnt att Jesus säger att han ska komma som en tjuv om natten. Och vi kommer ihåg att det heter: vid midnattstiden göd ett anskri, se brudgummen kommer. När många redan hade somnat, de som hade försummat att ha olja i sina lampor, då, mitt i natten, så gör det här anskriet: nu kommer brudgummen. I Romarbrevets 13 kapitel står det: natten är framskriden och dagen har kommit nära. Natten är alltså framskriden, men natten är för den skull ännu inte förbi. Även Guds barn lever fortfarande i den gamla tidsåldern, i nattens och mörkrets tidsålder, under det att de ser fram emot den dag som en gång ska komma i sin fullhet. Vad betyder det nu mot denna bakgrund att vaka? Ja, det betyder inte bara att vara försiktig, att vara på sin vakt, utan det betyder något mycket djupare än så. Det betyder att leva som ett ljusets barn i nattens och mörkrets tidsålder. Så kan vi sammanfatta innebörden i vaksamhet i Nya testamentet. Att vaka är att leva som ett ljusets barn i nattens och mörkrets tidsålder. Så som det heter i 1 Thessalonikerbrevets 5 kapitel: ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till. Låt dem oss alltså icke sova så som de andra, utan låt dem oss vaka och vara nyktra. Ska man kunna göra detta, leva som ett ljusets barn i nattens och mörkrets tidsålder, så måste man naturligtvis hålla sig nära in till honom som säger om sig själv: jag är världens ljus. Den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall ha livets ljus. När Herren kommer ska det dödas uppståndelse ske. Alla människor som har levat och dött tiderna igenom ska då stå upp ur sina gravar. Havet ska ge tillbaka de döda som är där i, och döden och dödsriket de döda som är i den, står det i Uppenbarelsebokens 20 kapitel och 13 vers. Martin Luther betonar, som vi vet, i Lilla katekesens förklaring till den tredje trosartikeln att uppståndelsen gäller alla döda, medan det däremot är alla trogna som ska få del av det eviga livet i Kristi gemenskap. Det står ju så i slutet av Luthers förklaring: att den helige ande ska fullborda sitt verk genom att på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda, samt giva mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Även i Nya testamentet framgår det klart att uppståndelsen är någonting som gäller alla, inte bara de gudfruktiga. Jesus säger i Johannes 5 kapitel, verserna 28 och 29: den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra människosonens röst och gå ut ur dem. Det som har gjort vad gott är ska uppstå till liv, och det som har gjort vad ont är ska uppstå till dom. I Apostlagärningarnas 24 kapitel berättas det om att Paulus står till svars inför landshövdingen Felix. Och då säger han bland annat i sitt försvarstal att han i likhet med sina fäder hyser det hoppet att det döda ska uppstå. Och så tillägger han: både rättfärdiga och orättfärdiga. Det är Apostlagärningarnas 24 kapitel, den 15 versen. Medan döden innebär en skilsmässa emellan kropp och själ, som vi hörde förra timman, så innebär däremot uppståndelsen att kroppen och själen återförenas. I evigheten är människan alltså en hel varelse, bestående av både kropp och själ. Vi tror som kristna inte bara på en själens odödlighet, utan även på en kroppens uppståndelse. Lika viktigt som det är att varna för en materialistisk syn på människan, som vi gjorde förra timman, enligt vilken döden innebär en fullständig förintelse, lika viktigt är det att ta avstånd från en alltför förandligad syn på människan, enligt vilken det bara är själen som har en fortsatt historia efter döden. Den kropp som uppstår på den yttersta dagen, den är identisk med den kropp som man har haft här i livet. Det är alltså en och samma kropp som läggs i graven och som en gång ska uppstå. Det är någonting som är viktigt att betona, därför att ofta förekommer det i våra dagars teologi och förkunnelse att man säger att det ska vara en fullständigt ny kropp som människan får vid uppståndelsen. En helt annan kropp än den som vi har haft här. Men att det ska vara samma kropp, det ligger ju egentligen i själva ordet uppståndelse. Vore det fråga om en helt och hållet ny kropp, ja, då kunde det finnas anledning att tala om nyskapelse, men knappast om uppståndelse. När man säger uppståndelse så ligger alltså i det att det är den kropp som har blivit nedlagd i jorden som ska stå upp igen. Det hände ju under de första århundradena att man rätt så ofta gjorde narr just utav uppståndelseläran som de kristna predikade. Man sa till dem: hur kan ni tro på någonting så vansinnigt som att kroppar som har blivit uppätna av vilda djur, kroppar som har blivit brända till aska och så vidare, att dessa kroppar en gång skulle kunna bli levande igen? Då hade det varit väldigt enkelt för de kristna ifall de hade kunnat svara: nej, något så enfaldigt tror vi naturligtvis inte på. Utan vad vi tror är att Gud ska skapa en helt ny kropp åt oss. Men så svarade man inte. Utan vad man svarade var istället: hur detta ska kunna ske, det förstår vi inte. Men vi tror att Gud i sin allmakt kan åstadkomma även detta. Han som kallar på ting som icke är till, lika som vore det till. Som det står i Romarbrevets 4 kapitel, den 17 versen. Vi ska också komma ihåg att förebilden hela tiden är Jesu egen uppståndelse. Jag såg att det ska ju också Wallenstedt tala lite närmare om på söndag. Om vi tänker på Jesu uppståndelse så var det ju så att det var den kropp som hängde på korset på långfredagen och som blev lagd i graven. Det var den kroppen som på tredje dagen återfick liv. Och så är det alltså även för oss. Den kropp som läggs ner i graven är det som ska stå upp en gång. Han som uppväckte Kristus från de döda, han ska göra även våra dödliga kroppar levande. Som det står i Romarbrevets 8:e kapitel, den 11:e versen. Men det är klart att i en viss mening så kan man ändå säga att uppståndelsekroppen ska vara en ny kropp. Trots att det ska råda identitet mellan uppståndelsekroppen och den kropp som människan ägt under jordelivet, så ska uppståndelsekroppen ha andra egenskaper än den jordiska kroppen. Man brukade i äldre teologi uttrycka detta med hjälp av ett par filosofiska termer. Substans och accidens. Substans, det betyder väsen, och det betecknar alltså tingets allra innersta väsende. Accidens betyder däremot en tillfällig egenskap. Man brukade säga att till substansen, till det innersta väsendet, skall uppståndelsekroppen vara densamma som den kropp som vi har haft här på jorden. Men accidenserna, egenskaperna, de ska vara nya. I första Korintierbrevets 15:e kapitel, vers 35 till och med 43, har Paulus utvecklat det här med hjälp av bilden av ett frö som kommer upp så småningom som en fullvuxen planta. Ja, den texten är så pass viktig så att vi kanske ska slå upp den. Det är alltså första Korintierbrevet 15. Och vi läser med början från den 35:e versen. Och med hurdan kropp ska det träda fram? Du oförståndige, det frö du sår, det får ju icke liv om det icke först har dött. Och när du sår, då är det du sår icke den växt som en gång ska komma upp, utan ett naket korn, kan hända ett vetekorn, kan hända något annat. Men Gud giver dig en kropp, en sådan som han vill, och åt vart frö dess särskilda kropp. Icke allt kött är av samma slag, utan människors har sin art, boskapsdjur kött en annan art, fåglars kött åter en annan, fiskars åter igen en annan. Så finnas och både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag. En härlighet har solen, en annan härlighet har månen, åter en annan härlighet har stjärnorna. Ja, den ena stjärnan är icke lik den andra i härlighet. Så är det och med det dödas uppståndelse. Vad som blir sått förgängligt, det uppstår oförgängligt. Vad som blir sått i ringhet, det uppstår i härlighet. Vad som blir sått i svaghet, det uppstår i kraft. Den här bilden som Paulus använder, den framhåller ju både identiteten mellan den jordiska kroppen och den himmelska kroppen och skillnaden dem emellan. Det råder verkligen ett slags identitet mellan fröet och den planta som kommer upp. Men samtidigt så är det ju tydligt att en utveckling har skett. Så att man kan tillskriva den fullvuxna plantan andra egenskaper än man kan tillskriva det nakna fröet. Det är ju tydligt att Paulus i första Korintierbrevet 15 närmast talar om de trognas uppståndelse, de som ska uppstå i härlighet. De trognas kroppar ska vid uppståndelsen präglas av oförgänglighet, härlighet och livskraft. Det står i Matteusevangeliets 13 kapitel, den 43 versen. Då skall det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Och det påminner om vad som sägs redan i Daniels 12 kapitel, verserna 2 och 3. Många av dem som sova i mullen skall uppvakna, somliga till evigt liv och somliga till smälek och evig blygd. Det förståndiga skall då lysa så som fästet lyser, och det som har fört många till rättfärdighet så som stjärnor alltid och evinnerligen. Ytterligare en upplysning om hurdana de trognas kroppar ska vara vid uppståndelsen får vi av Paulus i Filipperbrevets 3 kapitel, den 21 versen, där det heter: Han skall så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp. Här görs alltså återigen en jämförelse mellan Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. En kristen människa kan räkna med att få uppstå med en kropp som är lik Kristi förklarade lekamen. Kristi kropp lades ju efter hans död på korset ner i graven. Och som vi sa, just den kropp som blev lagd i graven var det som uppstod på den tredje dagen. Men det är en stor skillnad mellan den härlighet som Kristi kropp äger numera efter uppståndelsen, den härlighet som Kristi kropp äger i himmelen, och den svaghet med vilken Kristi kropp var behäftad på jorden. En kristen kan alltså räkna med att få uppstå med en kropp som är lik den kropp som Jesus äger numera efter uppståndelsen i den gudomliga härligheten. Inom parentes sagt så är det ju viktigt att framhålla att Jesus är människa fortfarande, att han fortfarande äger en mänsklig kropp. Man hör ibland kristna människor säga: det var på den tiden när Jesus var människa. Men Jesus är ju människa fortfarande. Det var en evig och oupplöslig förening som ingicks mellan den gudomliga och den mänskliga naturen när Kristus blev människa. Han är och förblir människa i all evighet. Och som sagt, den härlighetskropp som Jesus nu äger, en liknande härlighetskropp, ska varje kristen få i uppståndelsen. En fråga som man ibland möter, det är den om man vid uppståndelsen och domen kommer att kunna märka åldersskillnader människor emellan. Ska den som har dött som ett barn uppstå som ett barn? Den som har dött som en gammal man uppstå som en gammal man, och så vidare. Ett bibelställe som faktiskt tycks ange att det är på det viset, det är Uppenbarelsebokens 20 kapitel, den 12 versen, där det heter: Och jag såg de döda, de stora och de små, stå inför tronen, och böcker öppnades. I den nya översättningen som vi har i Sverige, NT81 som den kallas, så har man tolkat det här stället på ett annat sätt, genom att man har översatt med höga och låga istället för med stora och små. Man tänker sig alltså att det handlar både om förnäma människor, kungar och så vidare, och sådana människor som har levat i ringhet här på jorden. Men ordagrant översatt så står det egentligen bara det stora och det små. Och frågan är väl ändå om inte den tolkning som ligger närmast till hands är att tänka sig att det syftar både på barn och vuxna. Det här stället antyder alltså att den som har dött som ett barn uppstår som ett barn, den som har dött som en fullvuxen man uppstår som en fullvuxen man, och så vidare. Men därmed är naturligtvis inte sagt att den som uppstår som ett barn kommer att förbli bara ett barn i all evighet. Det är ingenting som motsäger att ett växande skulle kunna äga rum även i evighetens värld. Som jag nämnde förra timman och som jag tänker gå in på lite närmare på fredagen, så är föreställningen att om tidens upphörande i och med döden, en föreställning som inte har något stöd i Nya testamentet. Det finns visserligen ett ställe i Uppenbarelseboken där det heter: ingen tid skall vara mer. Men om man läser det stället i dess sammanhang så ser man att vad det handlar om är att ingen tidsutdräkt ska vara mer. Alltså inget uppskov ska vara mer, ingen möjlighet till omvändelse ska vara mer. Men att evigheten skulle innebära något slags stillastående, tidlöst tillstånd där det råder en absolut oföränderlighet och där inget växande skulle kunna ske, det finns det, så vitt jag förstår, inte något stöd för i Bibeln. Tvärtom så beskrivs ju evigheten som en räcka utav varandra avlösande tidsåldrar. Eis tosa jonas tona jonon, i tidsåldrarnas tidsåldrar, i evigheternas evigheter. Om de trognas kroppar vid uppståndelsen ska präglas av härlighet och livskraft och vara lika Jesu förhärligade lekamen, så kan man ju då också fråga sig: vilka egenskaper ska de otrognas kroppar ha? Ja, det är knappast någonting som vi får veta om detta i Bibeln. Men de otrognas kroppar kommer givetvis inte att vara präglade av den härlighet som de trognas kroppar ska äga. De otrogna ska inte uppstå med kroppar som är Kristi förklarade lekamen lika, utan liksom här på jorden, och kanske i ännu högre grad än här på jorden, så kommer de att präglas av synden och ondskan som bor i deras inre. Som vi hörde så står det ju i Daniels 12 kapitel att de ska uppstå inte till härlighet utan till smälek. Redan på Nya testamentets tid fanns det människor inom de kristna församlingarna som förnekade att en kroppslig uppståndelse skulle ske. Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 15, den 12 versen: om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda, hur kan då somliga bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Observera alltså att det var inte bara utanför den kristna församlingen som förnekelsen av uppståndelsen förekom. Utan Paulus säger: hur kan somliga bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? I andra Timoteusbrevets andra kapitel, verserna 17 och 18, omtalas två personer vid namn Hymeneus och Filetus, som lärde att uppståndelsen redan hade skett. Antagligen så hade de här båda något slags gnostisk uppfattning, så att de bara trodde på en andlig uppståndelse som sammanföll med på nyttfödelsen. En uppståndelse som man fick del av genast i och med att man kom till tro. Hymeneus och Filetus, de sägs förvända tron hos människor. Det står i den 18 versen i andra Timoteus andra kapitel att dessa förvänder tron hos somliga. Om Hymeneus så står det dessutom i 1 Timoteus brevets första kapitel, versarna 19-20, något ännu allvarligare. Där står det att han har lidit skeppsbrott i tron. Så allvarligt bedömes alltså i Nya testamentet en förnekelse av den kroppsliga uppståndelsen. Den som förnekar en kroppslig uppståndelse som ligger i framtiden. Den människan är inte längre att räkna som en kristen överhuvudtaget, utan har lidit skeppsbrott i sin tro. I våra dagar så kan man ofta konstatera att det råder en stor osäkerhet om uppståndelseläran, även bland vana kyrkobesökare. Uppfattningen att det bara är själen som har en fortsatt historia efter döden är mer utbredd än man skulle kunna ana, även i kyrkliga kretsar. Det är därför väldigt viktigt, tror jag, att ofta undervisa om kroppens uppståndelse. I den apostoliska trosbekännelsens grundtext så står det ju också: vi tror på köttets uppståndelse. I Sverige är det dessvärre så att allt sedan år 1811, vi fick en ny kyrkohandbok då, allt sedan 1811 så säger vi i Sverige i den apostoliska trosbekännelsen bara: vi tror på det dödas uppståndelse. Men jag vet ju att i Danmark så säger man fortfarande: vi tror på ködets uppståndelse. Och så vitt jag har förstått så säger ni väl här i Norge också att vi tror på legemets uppståndelse. Och det säger ju klarare vad det handlar om. Säger man det dödas uppståndelse så är det ju visserligen riktigt det också. Men då kan man ju lättare få den föreställningen att det bara skulle handla om någon själens fortlevnad. Men i grundtexten till den apostoliska bekännelsen, både den grekiska och den latinska grundtexten, så är det fullt klart att det handlar om köttets uppståndelse. Det allra sista som jag ska nämna, det är det att förutom att alla döda ska bli levande igen i samband med Jesu återkomst, så låter oss Nya testamentet också veta att det ska finnas människor som lever kvar här på jorden när Jesus kommer. Paulus skriver om detta i Första Korintierbrevet 15, verserna 51 och 52. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade. Och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till basunen ska ljuda och det döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. Tydligen menar Paulus att de kristna som lever kvar här på jorden när Jesus kommer tillbaka, de kommer direkt att bli försatta i det tillstånd till vilket de eljest skulle ha nått genom döden och uppståndelsen. Där stannar vi för idag.